CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bolaget Klarna säger upp 10% av de anställda, vilket motsvarar 700 tjänster.
Jag hade aldrig någonsin sett någonting liknande. Det var alltså kö genom hela terminalen ut i Sky City, om man säger, och genom restaurangerna och ända bort till rulltrapporna.
Turkiet ställer flera krav på Sverige och Finland för att inte stoppa ett NATO-medlemskap.
Vis igenom läget och vilka frågetecken som finns från Turkiet, och därför ska vi också fortsätta dialogen för att kunna räta ut alla eventuella frågetecken.
I den andra delen av Kvartals granskning visar vi att Sabayas regissör Hogir Hirori har fabricerat flera scener i filmen.
Det Ludde säger stämmer inte med verkligheten överhuvudtaget. Han har inte gjort sin läxa bra.
Som dokumentärfilmare så ska man ju göra en film om verkligheten. Och man har faktiskt viss frihet att berätta sin historia.
I Uvalde i Texas växer nu kritiken mot att polisen inte ingrep tidigare mot gärningsmannen som igår sköt ihjäl 19 barn och 2 vuxna i en skola.
Är det en bubbla som är på väg att spricka igen? Betalningsjätten Klarna ringer i varningsklockorna. På Arlanda flygplats är köerna nu så långa att förre utrikesministern Jan Eliasson befarar att Sveriges rykte i världen skadas. Turkiets NATO-krav på Sverige stressar regeringen. Sveriges Television svarar på Kvartals avslöjande om fusk och vilseledning i guldbaggevinnaren Sabaya. Och i Texas i USA är vapenlagarna åter i fokus efter en ohygglig skolskjutning. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Vi närmar oss sommarmånaden juni och vi har ännu en händelseintensiv vecka att gå igenom med den här paneltrion. Filip Botström, kriminalvårdsanställd, tidigare förbundsordförande för SSU. Hej!
Hej, hej!
Kajsa Dovstad, läkare och liberal tjänsteman på Timbro. Hej!
Hej, hej!
Och Johan Wenström, doktor i statsvetenskap och medarbetare i Svenska Dagbladet med mera. Hej och välkommen!
Tack!
Innan vi går in på de riktigt tunga sakerna så tar vi en titt på det här.
Bolaget Klarna säger upp 10% av de anställda, vilket motsvarar 700 tjänster.
Klarna, med runt 7000 anställda i 17 länder, har på kort tid växt explosionsartat. Nyligen värderades bolaget till runt 500 miljarder kronor. VD och grundaren Sebastian Siemiatkowski är idag en av Sveriges rikaste män.
Ekot och SVT Nyheter rapporterade om Klarnas planerade nedskärningar. Det talas om en förlust på ett enda kvartal med runt 2,5 miljarder kronor. Men det är inte vanliga förhandlingar med facket och varsel om uppsägningar, utan det handlar i Europa om att bolaget kommer att uppmana hundratals anställda att själva säga upp sig, om jag förstått saken rätt. Vad säger panelen? Är Klarnas problem ett tecken i tiden? Johan?
Klarna är väl ett av flera app- eller techföretag som har problem i det rådande ekonomiska klimatet. Det här är företag som, så vitt jag förstår i alla fall, har levt mycket på en hype och ett rykte och har varit högt värderade på basis av framtida förväntade vinster och som under lång tid har tagit väldigt stora förluster. Och ja, nu när ekonomin försämras så drar investerare öronen åt sig och kapitalet tryter helt enkelt. Och ja, som sagt, det gäller inte bara Klarna utan också andra bolag som nätläkare eller elsparkcyklar eller matbud.
Kajsa, vad ser du?
Ja, men det är klart, nu ser vi ju stigande räntor och därmed börjar investerare mer fokusera på vad som är faktiskt lönsamt här och nu än vad som kanske är lönsamt i framtiden. Och det gör ju att värderingen för de här väldigt expansiva affärsidéerna sjunker. Däremot så måste man ju komma ihåg att dagens techjättar, Klarna, vissa nätläkare och så vidare, de har ju faktiskt en fungerande verksamhet. Det är ju inte bara så att de har ett löfte om någonting som ska komma i framtiden. Så jag tror väl kanske inte att man ska se det här som en IT-bubbla om man jämför med det som hände vid millennieskiftet, där det kanske var mer luftslott som affärsmodeller, utan det här är ju tjänster som faktiskt används här och nu. Men,
det finns substans, menar du?
Det finns substans, men det är klart att i ett läge när räntorna stiger så kommer affärsidéer som handlar mer om framtiden än här och nu att bli mindre värderade.
Filip, vad tror du? Är det någonting som håller på att spricka eller är det någonting annat?
Ja, det är klart att de företag, de som har en grundmurad och eftertraktad idé som människor även på lång sikt kommer efter så att säga, fråga, tror jag ändå har goda förutsättningar, givet att de har koll på ekonomin och har skött räkenskaperna. Jag kan allt för lite just specifikt om Klarna-fallet, men vi kommer nog se ett annat företag som har varit övervärderat, överhypat, som säkert går i konken nu. Men jag tror samtidigt att det finns en hel del nya produkter och tjänster som är här för att stanna och som säkert kommer att överleva även den här krisen.
VD för Klarna, medgrundaren Sebastian Siemiatkowski, var gäst i Sveriges Radios P1-morgon i morse.
För det första så är det ju otroligt sorgligt, därför att Klarna är ju lite unikt i min värld på det sättet att vi har ju samlat på oss en helt unik skara talanger, fantastiska individer som är otroligt kloka, ambitiösa, smarta och som har joinat det här bolaget för att liksom åstadkomma saker tillsammans med oss. Så nu är det som så dock att vi har ju fått backning från investerare att vara extremt långsiktiga och satsa på den här långsiktiga framtiden för bolaget. Och nu inser vi att det finns inte det stödet på samma sätt. Man vill se mer kortsiktighet och därför så måste vi anpassa oss därefter.
Man vill se mer kortsiktighet, sa Siemiatkowski i P1-morgon. Men det är något speciellt också med kulturen på Klarna, verkar det som. Visste ni att de som är anställda på Klarna kallas för klarnauter?
Nej.
Det låter sista där.
Ja, och ledningen vill ju inte träffa kollektivavtal. Vad jag förstår anser Klarnas högsta chefer att det är mossigt och passar inte så bra för såna här otroligt smarta talanger som kan få vilket jobb de vill och hellre tar ett avgångsvederlag än att vänta på uppsägningar och jobba kvar och sånt där. Är det här någon enskildhet att se på det här viset på anställningstrygghet, eller säger det här någonting om vad som kommer bli vanligare i framtiden? Vad tror ni?
Alltså, det är ju ett utmärkande drag för många av de här företagen inom app- och tech-sektorn att de anställda har väldigt dåliga villkor. I vissa företag så är det en del av själva affärsidén, inte minst matbudsföretagen som Foodora. Och det är ett av skälen till att jag tycker att de här företagen, att det egentligen inte skulle vara egentligen till en stor skada, åtminstone inte socialt, om en del av de här företagen försvann.
Men Klarna, det är i alla fall inte prekariatet som arbetar där, och många har väl enormt bra löner. Vad säger du, Filip?
Nej, men så är det. Men precis som sagt så är det ju faktiskt tyvärr inte ett undantag, utan en allt bredare trend, om vi nu ska prata om långa linjer, att allt fler företag ägnar sig åt den här typen av deal, så att säga. Kanske något högre ingångslön eller löfte om att kunna få en högre lön om man jobbar och sliter extra hårt. Men det villkoren i övrigt är urusla och det tryggheten är obefintlig. Och det är väl möjligtvis den smala lyckan jag som som socialdemokrat och kan känna att förhoppningsvis någon eller några av den här typen av oseriösa, som jag tycker det är i fallet avseende anställningsvillkoren, företag kanske går under. Men som sagt, det här är någonting som inte är unikt för Klarna, utan som faktiskt har spridit sig under lång tid på svensk arbetsmarknad. Och där det också har funnits ett, menar jag, ett politiskt tryck från delar av parlamentet, att det här är någonting som vi både ska välkomna och behöver acceptera framöver.
Jag tror man måste se de långa linjerna, att arbetsmarknaden förändras och folk är inte anställda 40 år på en och samma arbetsplats längre, och då behöver man tänka lite kring hur man kan göra om trygghetssystemen så att de harmoniserar bättre med dagens moderna arbetsmarknad. Jag skulle vilja se mer kontobaserade trygghetssystem. Idag så måste man ju hålla reda på sin SGI om man gör som jag och hoppa lite mellan olika jobb och
sjukpenninggrundande inkomst.
Ja, precis. Man får inte ha varit utan jobb i mer än 3 månader utan anmäla sig på Arbetsförmedlingen eller vad det är. Så att det är ju klart att svensk liksom anställningstrygghet är väldigt uppbyggd kring att du har en fast anställning. Och där tycker jag nog jag och Filip och kanske även Johan lite olika om liksom hur man politiskt borde uppvärdera eller nedvärdera den här fasta anställningsformen. Men jag tror att man måste kunna konstatera att det är en anställningsform som blir allt ovanligare. Och då måste vi också ställa om välfärden och våra socialförsäkringar till dagens verklighet. Och det har vi inte gjort. Och det är många unga framförallt som hamnar mellan stolarna i systemen, som väldigt mycket är uppbyggda på att antingen är man inne eller är man ute.
Vi tar ett kortare ämne till. I många veckor har köerna ringlat långa till säkerhetskontrollerna på Arlanda flygplats. Och den här veckan har det varit extremt, fick vi höra i Studio 1 i veckan.
Problemen fortsätter med långa köer till säkerhetskontrollen på Arlanda, och många resenärer har missat sina flyg. Men de har ingen rätt till kompensation.
Det var hårda ord och efter ett tag så hängde smockaren i luften. Det var väldigt nära att det blev slagsmål.
Sa flygresenären Bengt B. Hansson. Han berättade i Studio 1 om köproblemen på Arlanda. Swedavia, som driver de största flygplatserna, drog ju ner kraftigt på säkerhetspersonalen när pandemin slog till. Och nu hinner man tydligen inte rekrytera medarbetare till flygplatskontrollerna. Panelen, är det här någonting som vi bör visa förståelse för? Detta kaos.
Nej, jag tycker att det är ganska förfärligt, det här slafset som sker med svenskarnas resande överhuvudtaget. Vi har under hela våren haft enorma problem med att förnya pass hos polisen på grund av att den processen har kapats, så att säga, av brottslingar, så vet jag förstår det visst i alla fall. Och sen till detta kommer nu de här enorma köerna på Arlanda till säkerhetskontrollerna. Jag tycker det är provocerande mot bakgrund av att stater i flera års tid nu har ålagt ett reseförbud på människor. Och vi medborgare har lydigt följt detta. Nu när världen öppnas igen, då bör vi kunna förvänta oss att staten ser till att det går enkelt att resa och att vi kan utnyttja vad som faktiskt är en grundläggande rättighet att kunna lämna sitt land.
Swedavias pressansvarig David Karlsson säger till Dagens Nyheter: det handlar inte om ovilja, vi gör allt vi kan. Filip Botström, vad säger du om det?
Nej, men jag håller med. Man har ju både då, så att säga, ett indirekt ansvar då, utifrån att man har förhindrat människor, på goda grunder får man väl säga då, att resa när pandemin var som svårast. Men samtidigt har både det offentliga och det privata haft goda möjligheter att både kunna förutse och planera och rusta för en eventuell anstormning av resande. Och det är klart att har man svårt att rekrytera, så finns det ju åtminstone ett ganska enkelt recept. Man kan ju, apropå den tidigare kortdiskussionen, förbättra både löner och villkor. Det brukar vara ett ganska effektivt sätt att kunna rekrytera fler medarbetare.
Kajsa Dovstad, borde man ha behållit personalen under de här nästan 2 år som pandemin hade sitt grepp över oss?
Ja, man borde ju ha planerat för en framtid där pandemin inte längre fanns, tycker jag. Och det här ger ju intryck av att Sverige är någon slags bananrepublik, allvarligt talat. Och vi måste liksom ställa krav på att samhällets grundläggande funktioner ska fungera och det måste prioriteras. Och jag tycker det är ganska intressant att nu är det staten som har misslyckats först med polisens passhantering och sen med det statliga Swedavia situationen på Arlanda. Men hade det här varit privata bolag som hade misslyckats, då hade vi haft en helt annan mediediskussion, tror jag, och ett helt annat folkligt tryck på att det skulle åtgärdas. Så det säger ganska mycket om att vi svenska medborgare bara tackar och tar emot och tror att staten gör tillräckligt.
Menar
för
att,
oss.
Att tolererar vi mera slöhet, långsamhet, dåliga leveranser av staten, tycker du?
Ja, absolut.
Ja. Fast så har det väl inte varit. Det har väl varit ett folkligt uppror både mot passhanteringen och köerna på Arlanda senaste tiden.
Det är klart att det har varit kritik mot det, men om man jämför med vad som händer när någon privat aktör inom till exempel välfärden misslyckas med någonting, så tycker jag att det här som är, det är ju liksom en slags samhällskollaps nästan på, eller det är i alla fall ett väldigt viktigt element i samhällsbyggnaden som har kollapsat, så tycker jag att det här borde ha fått mycket, mycket mer uppmärksamhet än vad det har.
Jan Eliasson, socialdemokraten, för detta utrikesministern och biträdande generalsekreterare FN, han har twittrat om det här. Han är bekymrad. Det kaos som råder på Arlanda skadar Sveriges rykte i världen mer än vi anar. En krisgrupp för omedelbara åtgärder bör upprättas mellan berörda myndigheter och företag. Det är inga små ord, Filip.
Nej, och jag sitter här och ler, och det är inte för att förminska det problem som alla resenärer och människor som har drabbats har utsatts för. Och det är klart att det inte är bra att vår största flygplats har den här typen av problem. Men jag ler kanske därför att jag fortfarande har i minnet de riktigt stora samhällsutmanande strukturproblem vi har haft de senaste åren kopplat till pandemin. Och jag tror att det här ändå trots allt är ett problem som relativt få svenskar ändå drabbas av. I kontrast mot exempelvis problem inom vården, där väldigt många människor direkt eller indirekt drabbades och verkligen fick möta systemkollaps och utmaningar som konsekvens av att vi under lång tid inte har investerat i sjukvården, och i välfärden och i våra trygghetssystem exempelvis. Så att jag ler därför, jag tycker kanske att proportionerna här blir lite vilseledande, men som sagt, själva sakfrågan håller jag med. Det är ett problem att vår största flygplats har den här typen av utmaningar. Man borde kunna förberett och åtgärda det här tidigare och smidigt.
Vad jag förstår så är det så att de som ska jobba på säkerhetskontrollen först söker jobb. Det blir någon slags överenskommelse. Ja, du är intressant. Men först blir det då en säkerhetskontroll, och den ska Säpo göra. Och sen ska Transportstyrelsen också göra en bedömning. Och det hörde jag i radio i veckan att sen är också Länsstyrelsen ytterligare en instans som ska godkänna människor som har... Ja, du jobbar ju i angränsande sånt, Filip. Alltså, det är otroligt mycket regler och bestämmelser som gör att man kan alltså inte anställa ens om en månad, utan det kanske kan ta ett halvår ibland från det att man har första kontakten till att en person kan stå och jobba i kontrollen. Vad säger de om byråkratin? Säkerhet är ju syftet med det hela, men vad blir resultatet?
Ja, men bara kort kan jag säga. Jag kände inte till länsstyrelsernas roll eller faktiskt funktion i processen. Men det är, tror jag de flesta kan inse, viktigt att de som är operatörer för de här inpasseringskontrollerna är av rätt virke, så att säga. Det får ju absolut inte vara så att man på grund av slapphet eller dålig inställning till säkerhet råkar inpassera, låt säga, ett skjutvapen eller en bomb. Det kan ju få fatala konsekvenser. Så att det här är ändå en arbetsuppgift där det är och bör fortsatt vara hårda säkerhetskrav. Med det sagt så tror jag att det stora problemet här i alla fall, det är ju att man från Swedavias sida uppenbarligen inte har förutsett och planerat för det här. För det är klart att det är ju inte bara Swedavia som har långa rekryteringsprocesser, men långt ifrån alla företag misslyckas ju på det sätt som vi nu har sett.
Och vi går in på veckans första huvudämne.
Turkiet ställer flera krav på Sverige och Finland för att inte stoppa ett NATO-medlemskap.
Bu ülkelerin Vi kommer naturligtvis gå igenom och titta, diskutera den listan, men också försöka reda ut en del oklarheter som har funnits i det som har skrivits i media och också påståenden som har kommit från olika håll.
Hur lång tid tror du att det kan ta?
Nej, men det ska man nog vara förberedd på att det här kan dra ut på tiden.
Statsminister Magdalena Andersson från Ekot och SVT Rapport. Ja, andan i den rätt raska NATO-processen är påtagligt präglad av president Erdogans bistra bud och stränga krav på Sverige. Bryt kontakten med syrien-kurdiska YPG, sluta finansiera terrorism, lämna ut personer som Turkiet anser vara terrorister och häv vapenembargot mot landet. Men statsministern lät ju inte särskilt skärrad. Hur allvarligt är det här för Sverige?
Svårt att bedöma hur allvarligt det är eftersom vi inte riktigt har insyn i den process som regeringen nu för med Turkiet. Men det ligger nog kanske mer substans bakom Turkiets krav än vad som ofta har antagits. Jag tror inte att det handlar enbart om en byteshandel. Utan man har nog verkliga synpunkter på den svenska politiken. Och dels tycks det handla om det här vapenembargot. Men jag tror att det i hög utsträckning också handlar om uppgörelsen med Amineh Kakabaveh. Jag läste idag regeringens uppgörelse med henne från i höstas. Och det finns en mening där som är intressant. Där det står då att man talar om PYD då, som anses vara den syriska grenen av PKK som frihetshjältar, och att man finner det oacceptabelt att olika statsaktörer, underförstått Turkiet, kallar de här för terrorister. Och det här är ju undertecknat av Socialdemokraterna och Amineh Kakabaveh.
Men det har ju beskrivits...
Och jag skulle tro att det är inte minst detta som Turkiet syftar på.
Men det har ju beskrivits som att inrikespolitiska problem, ekonomin är ju inte bra i Turkiet och inflationen är jättehög och man har en annan räntepolitik än andra länder, vilket gör att inte, och att det är kanske det är viktigt för Erdogan att visa upp någonting som verkar bra när det går dåligt på hemmaplan, men du menar att det är värre än så?
Det är säkert en kombination av faktorer, men jag tror att man har alltså verkliga invändningar mot den svenska politiken, och det kommer nog krävas att vi både lyfter vapenembargot mot Turkiet och att regeringen river upp den här uppgörelsen med Kakabaveh. Och man kan ju förstå att de är ovilliga att göra detta också så här nära in på valet. Men där kan jag tycka att oppositionen i patriotiska anda skulle kunna säga att men vi ger regeringen stöd och täckning för detta fram till valet för landets väl, så att vi kan genomföra den här anslutningen till Turkiet till NATO med Turkiets stöd.
Du tror verkligen på eftergifter, att det kommer bli...
Ja, och jag tror att det är också till viss del naturligt eftersom vi gör anspråk på att bli allierade med Turkiet.
Vad säger Filip och Kajsa?
Ja, samtidigt så kan man ju konstatera att Turkiet också ställer krav på Finland. Så att det Erdogans inrikespolitiska problem ska nog inte underskattas i det här. Och jag tycker väl att man ska vara försiktig med eftergifter, även om jag tror att lite kan bli nödvändigt. Och jag tänker också bland annat, så har ju Turkiet haft invändning mot att svensk bistånd går till terrorister, som man säger. Och det är klart, vi lägger ner många miljarder kronor i nordöstra Syrien, och jag skulle bli förvånad om det inte var så att några av de där slantarna hamnar i fel fickor. Så vi har ett stort problem med våra biståndspengar hamnar i hela världen. Och på sätt och vis så skulle man kunna se det här som en möjlighet att stärka upp de processerna. Kanske diskutera 1%-målet där där det mer känns som att svensk bistånd det är någonting som vi betalar för att vi i Sverige ska må bättre och inte för att göra världen bättre, utan vi vet att pengar i fel fickor kan faktiskt förstöra mer än vad det hjälper också. Därmed är det inte sagt att man ska liksom acceptera Erdogans narrativ om att Sverige mer eller mindre medvetet finansierar terrorister, för så är det ju naturligtvis inte. Men kan det här få oss att se över vissa processer, så är det väl det bara bra.
Filip, hur ska Magdalena Andersson göra nu? Alltså, NATO-ansökan är inlämnad. NATO-toppmötet är om en månad i Madrid. Och vart och ett av alliansens 30 medlemsländer kan stoppa ett medlemskap. Och så skulle den här NATO-frågan skulle vara borta från valrörelsen, var ju tanken.
Men jag tror att Magdalena Andersson ska fortsätta med det som hon i alla fall i media verkar ge sken av, nämligen ha is i magen. Det är inte alls så att vår NATO-ansökan hänger och faller på om det här avgörs i Madrid om 4 veckor, utan är det så att det här krävs längre tid, längre förhandlingar, så ska vi göra det i vetskap och trygghet om att vi har säkerhetsgarantier från flera av de NATO-medlemmarna, alltså de tyngsta och mest avgörande länderna där. Man ska också, för att kunna gå in i den här förhandlingen på ett vettigt sätt, ha en förståelse och backa tillbaka lite och inse vad Erdogan är i för situation. Om ett år så är det val i Turkiet. Islamistiska AKP har gått bakåt i flera mätningar i rad. Oppositionen, där delar han faktiskt försöker fängsla bland annat mitt systerparti, HDP, går framåt starkt. Ekonomin och levnadsstandarden för turkarna har liksom fallit. Så det är klart att han har alla motiv till att försöka skapa ett nytt fokus inför den stundande valrörelsen och brösta upp sig mot världseliten och göra sig större än man faktiskt är. Med det sagt så finns det naturligtvis både skäl att och motiv från svensk sida att titta igenom den här kravlistan, se vart det finns missförstånd, var man så att säga diplomatiskt och retoriskt kan skärpa retoriken. Men vi är till skillnad från Turkiet en fungerande rättsstat, en fungerande demokrati. Vi har yttrandefrihet, vi har åsiktsfrihet, vi har demonstrationsfrihet. Vi fängslar varken personer som bränner koraner, som viftar med PKK-flaggor eller som viftar med NMR-flaggor. Det är en del av vår yttrandefrihet. Och det är det som inte turkarna förstår, och framförallt inte AKP förstår det, för de har en annan syn på det här. Och de tycker att det är att visa flathet mot vad de då menar är terrorstämplade eller terrorsympatisörer. Och där finns det en konflikt som jag tror är svår att överbrygga.
Samtidigt tycker jag absolut inte att man ska förringa Turkiets roll i NATO. Det här är militärt sett näst största landet i alliansen. Och det är oerhört viktigt att Turkiet stannar kvar i Atlantpakten, i den västliga alliansen, och fortsätter att hålla NATOs östra flank mot Ryssland. Och det är viktigt att vi kan ha fungerande relationer som en NATO-medlem, att vi kan ha fungerande relationer med övriga NATO-stater.
Så Turkiets demokratiska brister är inget skäl att önska dem bort ur NATO?
Nej, men man får ju, så att säga, i den vuxna världen så får man ju tänka att det är viktigt att Turkiet stannar i väst och inte går över till den ryska sidan. Jag menar, hur gynnar det långsiktigt mänskliga rättigheter om den västliga alliansen försvagas på ett så allvarligt sätt? Så här måste Sverige, som gör anspråk på att ingå i NATO, nu komma överens med Turkiet.
Ja, det är sant att Turkiet är en viktig NATO-medlem, men man måste också komma ihåg att Sverige och Finland har mycket vi kan bidra med till NATO. Vi har också en geografiskt strategiskt viktig position. Sverige har en stark Östersjöflotta, vi har ett starkt flygvapen. Finland har en ganska stor armé, en lång gräns mot Ryssland. Så att det är klart att det är viktigt att Turkiet att väst har bra relationer med Turkiet, och jag tycker inte att man ska börja prata om att NATO borde utesluta Turkiet, men det från Erdogans sida så tror jag han måste kanske tänka också lite be careful what you wish for. För det är inte så att Turkiet sitter på ett jättestarkt kort och Sverige och Finland inte har någonting att komma med, utan vi har också en styrka i vår position.
Jag får bara säga att jag håller helt med om det du säger, att Sverige och Finland kommer tillföra enormt mycket till NATO. Det jag menar är bara att jag tror att vi framöver inom svensk utrikespolitik måste tänka mer på vad ligger i nationens intresse, vad ligger i den västliga alliansens intresse. Det kanske inte är det här som vi har haft i många årtionden, faktiskt både till höger och till vänster, att vi ska stå upp för saker och säga ifrån bara för att det känns bra utan hänsyn till hur det tas emot på andra sidan. Det krävs en större realism, tror jag, i svensk utrikespolitik.
Filip, och så är det ju inte bara då Sverige som inte tycker att de som har gjort hundlasset, alltså grovjobbet för att mota tillbaka IS exempelvis i Syrien, är terrorister, utan det är ju, råkar vara alla andra i stort sett, NATO-länder och hela EU och USA. Så att jag skulle inte säga att Sveriges position och förhållande till de här olika rörelserna i Turkiet eller i Syrien är särskilt unik, utan det här handlar ju om att Sverige inte är med i NATO och Turkiet förgäves har försökt att påverka andra redan befintliga NATO-länder och nu ser en chans. Men man ska komma ihåg att vi har ett kompakt stöd från alla andra NATO-länder. På kort sikt kanske det här gynnar Erdogan hemma, men på lång sikt inser naturligtvis även han att det här skapar instabilitet för hela NATO-pakten och osäkerhet gentemot Ryssland, så att hans pris kommer också att höjas om det här drar ut på tiden allt för länge. Och jag menar inte att vi ska hård liksom bark att säga att vi inte tänker vika oss en tum, men det handlar om att försöka förstå vad de här olika kraven består i och se att det kan finnas andra saker som så att säga inte syns i media som Turkiet kan vara intresserad av och som inbegriper fler länder än bara Sverige och Finland. Det kan ju vara så att man är intresserad av bättre relationer och bättre vapenleveranser från USA exempelvis.
Det är inte oväntat tycker jag att Turkiet kommer med en kravlista. Sen vissa av de kraven har de ju ställt också till exempel mot USA och har, vad jag förstått, då fått nej ifrån USA. Så att det är inte oväntat, och jag delar liksom Philips analys att man måste ha is i magen, titta igenom kravlistan, vad kan man reda ut, vad kan vi gå med på. Det finns kanske också saker som vi faktiskt inte kan gå med på. Det här vapenembargot, som jag förstår det, som finns det inget speciellt vapenembargo mot just Turkiet. Däremot så har väl Erdogan sagt att man vill invadera Syrien igen, och då är det klart att vi i Sverige måste tänka oss väldigt noga för innan vi liksom säljer vapen till ett land som planerar eller säger sig planera och gå i krig.
Men jag vill bara säga avslutningsvis att jag håller med Filip om att regeringen har skött den här processen, hela NATO-anslutningsprocessen, väldigt väl. Och att tonläget nu mot Turkiet tycker jag också är väldigt lämpligt. Det är bra att man håller en låg profil och övertygar om att Magdalena Andersson kommer att kunna lösa det här på sikt.
Ni kanske noterade att Finlands statsminister Sanna Marin var i Ukraina i torsdags och mötte president Zelensky. Det framstår lite grann som att Finland slipper ändå mycket av den här säkerhetspolitiska NATO-dramatiken som Sverige är förmån för.
Ja, det vet jag inte. Turkiet hade ju ställt krav på Finland också. Då hade ju utrikesministern i Finland gått ut och sagt att vi kan absolut komma överens med Turkiet att det inte ska finnas några terrorister på finsk mark. Och det är väl ett krav som Sverige också kan ställa upp på, även om vi kanske har lite olika syn då på vilka som egentligen är terrorister. Så utifrån där.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
behöver ju vi, det är ytterligare ett exempel på ett liksom inrikespolitiskt arbete där vi måste bli bättre. Och då är väl bra att man tar den här chansen och säger att ja, det här är ett arbete som vi måste bli bättre på, som vi tänker bli bättre på, även om vi inte ska gå med på att liksom lämna ut vem som helst bara för att Turkiet terroriststämplar dem.
Och utifrån ett svenskt perspektiv får vi väl då vara ganska tacksamma över att vi då har en gemensam NATO-ansökan faktiskt med Finland. Därför att det gör ju dels att trycket på både så att säga, Turkiet och Sverige att hitta en lösning ökar, men också trycket på Turkiet faktiskt. Så att jag är inte alls säker på att det behöver vara en nackdel att det är något högre krav på Sverige. Jag tror att det om Sverige och Finland kan fortsätta gå hand i hand och behandla sina ansökningar gemensamt så kommer det underlätta den här ganska kniviga situationen.
Jag heter Ola Wong och är kulturredaktör och hanterar även nyhetsjournalistik för Kvartal. Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga. Och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhän. Svensk kulturjournalistik har länge präglats av motsatsen till det jag nyss sa. Och det är därför vi såg ett behov av att skapa Kvartalkultur. Om du gillar det vi gör kan du stödja Kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller licensbetalare. Och hur det blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava.
Från Turkiet till Syrien och Irak är inte steget så långt. Många års krig, stormaktsintressen som möts, terrorism, flyktingströmmar och islamiska statens härjningar. Allt det här är en del av fonden till det som berättas i guldbaggebelönade dokumentärfilmen Sabaya av svensk-kurdiske regissören Hogir Hirori. Det är också den filmen som är i fokus för Kvartals senaste grävreportage.
Den internationellt prisbelönta SVT-dokumentären Sabaya beskriver hur två män räddar yazidiska kvinnor som förslavats av Islamiska staten ur Al-Hol-lägret i Syrien. Kvartal kan nu avslöja att filmens huvudpersoner tvingade flera av kvinnorna att skiljas från sina barn och lurade dem att de skulle få återförenas med dem senare.
Framförallt så är det en nyckelscen i filmen, fritagningsscenen, där den kvinnliga huvudpersonen Leila fritas från Al-Hol-lägret i Syrien av hjältarna i filmen. Har vi kunnat visa att regissören Hogir Hirori omöjligt kan ha varit på plats för att vara med om.
I den andra delen av Kvartals granskning visar vi att Sabayas regissör Hogir Hirori har fabricerat flera scener i filmen. Och nu medger regissören att den dramatiska fritagningen av dokumentärens kvinnliga huvudperson Leila spelades in med en helt annan kvinna.
För mig är det helt nya uppgifter att det faktiskt inte är Leila som är i filmen. Och jag menar, det hade varit enkelt att göra det, och att man inte gör det skadar filmens trovärdighet. Sen är frågan, gör det att filmen därmed inte är sann? Är det en fejkberättelse om någonting som inte finns? Så tror jag inte att det är.
Sist här hörde ni programchefen Axel Arne på Sveriges Television, ansvarig utgivare för Sabaya. Och före honom Ludde Hellberg, kvartalsgranskande reporter, både från SVTs Kulturnyheterna och från Sveriges Radio. Och så kort Johan Rabeus som har läst in vårt avslöjande om Sabaya och det som inte stämmer i filmen. I den här granskningen så är jag av naturliga skäl inte 100% neutral. Jag har varit med på ett hörn, hela redaktionen faktiskt, men jag anser att det är mer än rimligt att veckopanelen, att vi diskuterar det som har kommit fram, inklusive reaktionerna från Sveriges Television och regissören Hogir Hirori. Från Svenska Filminstitutet, som också är involverade på mer än ett sätt, finns ingen annan reaktion än att kommunikationschefen Mia Enayatollah i tisdags sa till Sveriges Radios Kulturnytt att man måste få en bättre bild av händelsen innan institutet kan uttala sig om eventuella åtgärder om guldbaggen. Ja, vad säger ni om hela den här saken, Filip, Johan och Kajsa?
Jag tycker att det är lite konstigt att den här filmen har fått ett så enormt genomslag och fått så många fina priser både i Sverige och internationellt. Jag håller med Kvartals kulturredaktör Ola Wong om att det här är som film betraktat en ganska dålig film. Det är svårt att förstå vad det är som händer egentligen och förstå vem som är vem. Jag hade inte särskilt stor behållning, måste jag säga, av den när jag tittade på den inför det här samtalet. Men jag tror att det har att göra med att alltså vi har så mycket, vi i Sverige och i väst i allmänhet, vi har så mycket ångest kring de här konflikterna i Syrien och Irak, och vi förstår inte riktigt hur vi ska förhålla oss till dem. Och jag tror att det finns en stark längtan efter väldigt enkla hjälteberättelser där någon är god och som vi kan identifiera oss med och känna att ja, men det finns berättelser och människor som verkligen legitimerar vår liksom enkla syn på de här konflikterna och den politik som vi har fört i väst de senaste åren. I själva verket är det ju ofta så som er story visar, att människor är både offer och gärningsmän i de här konflikterna. Och det har vi så väldigt svårt att ta till oss.
Jag känner otroligt starkt med de här kvinnorna som har blivit utsatta för övergrepp flera gånger. Och den här dokumentärfilmen är ju också en form av övergrepp mot dem. Både eftersom att det har varit oklart hur frivilligt deltagarna egentligen har varit och vad som egentligen har hänt. Men också att det är regissör som har vunnit väldigt mycket på deras berättelse, på att utmåla dem som hjältar.
Hur mycket betyder, tycker du, det som har kommit fram där alltså verkligheten är en annan än det som sägs i filmen?
Ja, det är ju otroligt allvarligt, och jag tycker att man borde tillsätta en kriskommission på både som kan granska Sveriges Television. Det är ju andra gången samma redaktion som har publicerat en dokumentär med falska uppgifter. Ni Kvartal granskade även den här Abolis resa där det förekom en del falska uppgifter. Och den här Sabaya-filmen är ju från samma produktionsbolag, det är väl samma producent till och med. Och att man då liksom från SVTs sida inte har faktacheckat mer. För vissa av de här faktafelen som ni har hittat var ju ganska uppenbara, att de sitter i en bil och får höra ett radioinslag som är liksom från flera månader innan den här scenen är filmad. Det är ju uppenbart att ljudet är pålagt. Och att man inte har gjort det jobbet från SVTs sida är ju anmärkningsvärt och någonting som verkligen borde få konsekvenser.
Vad säger Filip Botström?
Jag håller med det som har sagts om den dubbla utsattheten för de här berörda kvinnorna. Det berör verkligen när man läser ert eminenta gräv här, faktiskt, måste jag säga. Men sen så kan jag inte låta bli att känna viss lättnad då när Johan säger att det här är en ganska dålig dokumentär, för då behöver inte jag känna någon ånger över att jag faktiskt inte har sett den och kanske inte då heller bör se den. Däremot så är jag också bekymrad över SVTs agerande. Jag kan ju förstå att när man då konfronterar sådana här typer av uppgifter, att man inte direkt vill liksom kasta allt över bord, utan vill sätta ner och grundligt gå igenom materialet och säkert gå igenom sina egna beslutsprocesser. Men nu är ju det här som sagt inte första gången, och det blir ju lite anmärkningsvärt att man inte verkar, i alla fall av det man kan se i er granskning, ha lärt sig någonting. Och själv som konsument kan jag ju bara rent allmänt tycka att det har blivit allt svårare att kunna urskilja vad man liksom så här, presenterar som fiktion och vad man presenterar som ren dokumentär. För som vanlig konsument så tänker man sig att om det är en dokumentär, om i det här fallet någonting väldigt vidrigt, så tänker man ju såklart att det i huvudsak eller till största del är baserat på verklighet, på verkliga händelser, på verkliga personer, och att det inte är fiktion. Och som jag har förstått det som, så har just fiktionsinslaget kanske inte varit någonting som har lyfts upp när den här dokumentären har blivit prisad, och det är väldigt anmärkningsvärt.
Den fick ju pris Guldbagge för bästa dokumentär och har fått en rad andra priser också. Men den var också nominerad i klassen för bästa manus. Är det något konstigt eller är det begripligt och rimligt att en dokumentär kan få ett manuspris?
Jag tycker inte det är konstigt i sig. Det är klart att dokumentärer också kan ha manus. Och dokumentärer blir ju också allt mer så att säga, långfilms- eller spelfilmslika i sitt utförande. Och så där. Så det är inte så konstigt. Däremot så finns det väldigt mycket som är konstigt i den här filmen. När man bara tittar på den, tycker jag, utan att veta någonting om ert gräv.
Vad är det som är konstigt?
Ja, till exempel den här scenen där den här flickan Leila då räddas ur det här lägret av de här yazidiska männen. Då. De kommer åker dit i en buss och säger hon ska tillbaka till sitt ursprung, till sin kultur. De rusar in i ett tält och drar ut henne därifrån. Man undrar lite som tittare, med vilken rätt gör de det, så att säga? Och med vems tillåtelse? Man tänker också på de här kvinnliga infiltratörerna. Som körs över från Irak till Syrien i slutet av filmen. Det är ju kvinnor som har levt, som varit fångar hos IS. Och som ska tillbaka för att vara någon slags infiltratör i det här lägret. Och när jag såg det där så tänkte jag, men vill de det då? Har de blivit tillfrågade om det? Eller skickas de bara dit? De ser faktiskt inte helt bekväma ut. Det finns flera sådana här scener där man undrar, vad är det egentligen som händer i den här filmen?
Jag reagerade lite när jag hörde ansvarig på SVT, Axel Arnö, som sa att han är ansvarig för en verksamhet där det är tillåtet att göra subjektiva program. Och då är det ju SVTs vetenskaps- och dokumentärredaktion. Och det är klart att dokumentärer i sig kan vara subjektiva i den mån att man kan berätta liksom en berättelse utifrån sitt eget eller en annan persons perspektiv. Men det är ju viktigt att skilja dokumentärer från ren fiktion i så mån att även omgivningens perspektiv bör kanske lyftas in eller bör liksom reflekteras. Så att jag tycker inte man kan säga att det är okej att det ska vara att det är liksom 100% subjektivt, för det är det inte i dokumentärer i public service, utan det ska ändå finnas vissa krav på att andra perspektiv också kommer med eller behandlas, och det gör de ju helt uppenbart inte här.
Johan var inne på att dokumentärfilmer lånar drag av spelfilmer när det handlar om musik, fotoarbete, dramatik, olika med roller och hjälte, skurk, offer, allt det där. Men jag har också tänkt på att spelfilmer ibland lånar åt andra hållet, att det känns ju dokumentärt ibland också på spelvis, det vill säga de befruktar varandra på något vis, verkar det som. Och då är frågan, hur mycket dramaturgiskt motiverad kreativitet är det legitimt att använda i den här genren dokumentärfilm?
Alltså, man får inte förfalska verkligheten. Man får inte fara med osanning så som verkar ha varit fallet här med den här filmen. Man frågar sig vad är syftet med den här filmen egentligen? Är det att kanske ge någon sorts kulturell täckning, finkulturell täckning för den här, vad som tycks vara en praktik då i den yazidiska kulturen då, att man skiljer mödrar från barn som har IS-fäder, då, så att säga.
Du säger man får inte berätta sånt som inte är sant, men hur mycket får man låta bli att berätta som hade varit relevant? Jag tänkte på att barnen som ju de tas ifrån de här kvinnorna är just så gott som osynliga.
Mm. Det blir ju särskilda krav, tycker jag, när dokumentären dessutom sänds i public service. Att det blir ett särskilt krav på att man faktiskt ska spegla hela sanningen, även om det kan vara svårt. Det är klart att verklighet och fiktion smälter allt mer samman, och där är ju liksom tydlighet det allra viktigaste. Att gör man en dokumentär och man tycker liksom av dramaturgiska skäl så behöver vi någon fritagningsscen här, så får man ju meddela det till tittarna att det här är liksom fejkat.
Men jag har en känsla av att många som jobbar med dokumentärfilm tycker att ni måste förstå att det här är något helt annat än journalistik. Det här är en annan genre. Och det är hennes upplevelse av verkligheten, sa producenten om den förra filmen Abolis resa. Det vill säga, och så skulle man kanske inte säga liksom i rapport att ja, men det var liksom reportens upplevelse att det var det, utan man skulle säga att det ska vara sakligt och opartiskt. Men om nu genren är på det här viset, Filip Botström, om kulturen är sån att man tycker faktiskt att man jobbar inte alls i en verksamhet som måste vara en exakt bild av verkligheten.
Och då är det ju jätteviktigt att man är övertydlig mot det. Och det är väl det som jag som vanlig konsument och inte speciellt insatt egentligen hur man resonerar fram och tillbaka inom professionen. Jag tycker det är väldigt svårt att se skillnaden faktiskt. Och man kan i förtexten, man kan i beskrivning, man kan i när man gör reklam för sin dokumentär vara väldigt tydlig att här är det faktiskt väldigt mycket eller väldigt lite eller vad man nu har inslag av fiktion eller att det här är bara utifrån ett visst perspektiv om man inte gör anspråk. Problemet är ju som jag var inne på, när man inte förstår syftet. Jag menar, jag har största respekt för att man vill göra en dramatisk, intressant och spännande filmupplevelse för att tjäna pengar om det är det man har som syfte, bara det är tydligt. Men jag tror inte att jag själv i Sverige har tänkt att om man ser en dokumentär så tror man eller föreställer man sig att det håller samma så att säga, kvalitet som en granskning, exempelvis en tidning.
Så är det ju. Och då får ju den här redaktionen på SVT kanske döpa om sig till berättelseredaktionen. Vi liksom levererar intressanta berättelser, men med liksom dokumentär i public service så gör man ju någonstans anspråk på att inte bara berätta liksom en subjektiv berättelse utan att ta ett större grepp också. Och det blir ju särskilt allvarligt i den här dokumentären när man inte bara gör det utan man dessutom liksom uppenbart har fabricerat saker för tittarna.
Och jag tänker att det blir ju särskilt svårt då när man ställer de här, nu vet jag inte många som ser SVT Plays liksom tablå framför sig, men när man radar upp med dokumentärfilmer bredvid varandra så kan det vara ganska svårt när man å ena sidan då kanske kan ta del av en dokumentär som är väl gjord i meningen att det liksom bygger helt och baseras helt på det man faktiskt har kunnat belägga, samtidigt som det då kommer in och kryper in den här typen av dokumentärfilmer där det är en blandning mellan fiktion och verklighet. Då uppskattar jag istället det som C More nu gör med Clark Olofsson serien där man säger att
Netflix va?
Netflix, sorry. Mm. Ja, det här är en blandning då, eller baserat på både lögner och verklighet. Och det är uppenbart så att man har liksom fört in mer av liksom dramatiska inslag. Men då är det i alla fall tydligt för publiken att det här kanske inte helt är baserat på...
Även om man inte vet vad som är vad i
och för sig. Så kan det vara i och för sig.
Sist, bör detta med Sabaya få några konsekvenser för framtiden?
Nej, men jag tror att SVT, men också hela den kulturella etablissemanget bör vara kanske mer vaksam på dokumentärer som skildrar då skenen från särskilt den här delen av världen och de här konflikterna och vara mer vaksamma på att sanningen kanske inte är så enkel som en film vill framställa.
Och vi går till den här veckans sista huvudämne.
Minst 19 barn och 2 vuxna dödades i skolskjutningen i den lilla staden Uvalde i Texas igår. Skolskjutningen är därmed den näst dödligaste någonsin i USA. Bara i år ska 24 skolskjutningar ha ägt rum i landet.
Ja, vad är er reaktion på den här senaste skolskjutningen i Texas?
Det här var ju, så vet jag förstår, den 27:e. Skolskjutningen i år, inte den 24:e. Mm. Och det har skett över 200 massskjutningar i USA bara det här året. Och sen 2020 så har det skett en allmän kraftig ökning av mord i USA. Och jag tror att den här frågan är mycket större än vapenlagstiftningen. Jag tror att det är nästan som att en sorts sjuka, en sorts vansinne har släppts lös i det amerikanska samhället. Det finns väldigt intressant forskning som visar att mordvågor av det här slaget hänger ofta ihop med ett socialt och moraliskt sammanbrott, en förlust av en känsla av solidaritet med andra medborgare, en förlust av tilltro till staten, det gemensamma, och en förlust av liksom patriotism och medborgaranda. Och det där har verkligen hänt i USA under de senaste 2 åren. Det finns en allmän kris i förtroendet för amerikanska institutioner, medier, domstolar, statsmakten.
Filip, vad säger du?
Det är ju inte en eller två åtgärder som krävs för att på lång sikt så att säga, stärka sammanhållningen, känslan av solidaritet och viskap så att säga, i den amerikanska befolkningen. Den akuta frågan här och nu, den handlar ju om vapenlagarna. Det är ju en ständig följetong. Men där man tyvärr då får konstatera att positionerna verkar vara lika låsta som tidigare, i alla fall hittills. Där det förvisso skulle vara möjligt kanske i kongressen att få till stånd någon form av förslag, men där i senaten finns ett kompakt motstånd trots tal från Biden och alla andra kändisar som går ut och protesterar högljutt. Och det som är intressant, det är ju vad det här kompakta motståndet egentligen består i, och som jag förstår det som så menar många att det här är en del av den amerikanska identiteten, att varje vuxen människa ska ha rätt att bära ett vapen, och man det här går väldigt väldigt långt tillbaka. Samtidigt så ska man ju inte heller kanske ha allt för stora förhoppningar, vilket jag har noterat en del demokrater kanske är uttryck för, att strängare vapenlagar per se skulle leda till minskat antal dödsskjutningar. Jag menar, det är ju inte speciellt svårt att föreställa sig att striktare vapenkontroller i USA skulle leda till en ökad svarthandel av vapen. Har man tillräckligt mycket motivation till att döda andra människor, eller tillräckligt mycket motiv att tjäna pengar, så kommer man ju såklart kunna svartsälja många av de vapen som det finns i överflöd av i USA. Så att även de här kortsiktiga diskussionerna om strängare vapenlagar tror jag inte i sig på kort sikt kommer att leda till avsevärt minskat dödsskjutningar.
Vad ska man komma med förutom bestörtning, Kajsa?
Ja, det är bestörtning först och främst då. Men det blir ju ett problem när man importerar amerikansk debatt till Sverige. Vi har haft både identitetspolitik som liksom har nästan rakt av importerat sina argument från USA, där man förvisso också kan kritisera identitetspolitiken, men som ändå har en helt annan historia av rasism, strukturell rasism, än vad man har i Sverige. Men också brukar vi importera den här vapenlagsdiskussionen till Sverige. Sverige är ju ett land som vi har ganska mycket vapen per invånare, men förutom gängskjutningarna då, de lagliga vapnen så att säga, används ju väldigt sällan i våldsdåd. Och där tycker jag att vi har haft en kanske för strikt syn på vanliga jägare, på vanliga sportskyttar. Det är väl kanske min största varningsflagg i det här, att vi ska vara liksom försiktiga med vilken logik och vilka argument vi liksom rakt av importerar från USA, för att vi har en på många sätt annorlunda situation i Sverige.
Jag vill bara inflika att det är intressant att antalet mord minskade stadigt i USA mellan början av 90-talet fram till 2018 faktiskt. Och den här senaste mordvågen, den började sommaren 2020 i nära anslutning till framväxten av en diskurs som utmålade då polisen som förtryckande, rasistisk, och tongivande medier och politiker i USA sa att vi ska avskaffa polisen. Vi behöver inte polisen längre.
Du kopplar det till
Black Lives Matter. Det sammanfaller i tid, men det är inte den enda faktorn. Men det sammanfaller mycket i tid med den sommarens väldigt gåtfulla våldsvåg och upplopp och antipolisstämningar. Men som jag sa, så är det här ett bredare fenomen som väver in covid-reglerna och hela den politiska debatten i USA och förlusten av förtroende för de gemensamma myndigheterna och institutionerna, så att säga. Förlusten av vi-känsla.
En sak som gjorde mig med stört var att Barack Obama twittrade att vi sörjer de här barnen som dog idag, men vi måste också ta tid att tänka på att idag är det 2 år sedan mordet på George Floyd. Att han liksom på ett sätt förringar händelsen av skolskjutningen genom att ta upp någonting helt annat som liksom också var en tragisk händelse på många sätt. Men det tycker jag säger någonting om den amerikanska debatten och någonting som han har fått och förtjänar att få väldigt, väldigt mycket kritik för. Man måste kunna konstatera att det här var en allvarlig händelse utan att liksom ta fram andra käpphästar.
Nu har ni var och en ansvar för att utse veckans person eller veckans ord motsvarande. Vi närmar oss finalen alltså. Johan Wenström, kan vi börja?
Ja, veckans person för mig är Horace Engdahl.
Mm-hmm.
Han gästade jag har ju en vana här i veckopanelen att tipsa om andra poddar. Poddsamtal, en kvartals egna.
Mm. Det är helt okej.
Och Horace Engdahl var med hos Rasmus Dahlstedt, en svensk skådespelare som driver podden Antipodden. Och de hade ett samtal som jag tyckte var oerhört bra. Spirituellt, intellektuellt, väldigt spänstigt, som spände över många ämnen. Politik, konst, Goethes kärleksliv faktiskt. Och det blev så tydligt där att Horace Engdahl är en så intressant och bildad person. Man påminns om hur saknad han är i den svenska offentligheten. Horace Engdahl är veckans person för mig.
Tack för det.
Ska jag ta det?
Ja, varsågod kanske.
Ja, jag har då veckans siffra. 170. Det är så många vargar som riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen har beslutat att Sverige ska ha. Och bakgrunden till det här då, det är att redan 2013 så klubbade riksdagen igenom att vargstammen ska vara mellan 170 och 200 individer. Men Naturvårdsverket ansåg att det krävdes minst 300 individer för att hålla liksom stammen livskraftig. Och i praktiken så har vi nu ungefär 400 vargar enligt Naturvårdsverket. Men nu har riksdagen då i ett tillkännagivande sagt att vi ska hålla oss till det beslutade antalet och i det nedre spannet då, så snarare mot 170 än 270. Och det här har regeringen tagit fasta på och gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur man skulle kunna få en livskraftig vargstam mellan 170 och 270 individer. Så man går inte helt på riksdagens linje, men nästan.
Och Filip, vad har du?
Ja, men senast jag var med här så lyfte jag Johan Persson. Då var han nytillträdd partiledare för Liberalerna. Och jag sa att han kanske behöver liten liksom hjälp på traven. Men han verkar klara sig alldeles utmärkt på egen hand. Och han är veckans person därför att han har fått massiv kritik i media på grund av att han har ägarförhållanden i ett företag som vissa då menar skulle kunna gynnas av Liberalernas politiska förslag om att man ska ha fler väktare runt om i våra kommuner. Och jag tycker, oaktat liksom hans egna förhållanden, att vi har en naivitet i Sverige när vi inte ser att det finns uppenbara risker och problem med politiker som inte kan särskilja sina affärsintressen och politiska intressen.
Men tycker du att det här är ett problem att han är delägare i det här företaget?
Nej, det kan så här. Det verkar ju som att han själv verkar tycka att det är jobbigt eftersom han under flera dagar har undvikit medias frågor. Och när politiker undviker att svara på frågor från media, då brukar man kunna ana att det är någonting konstigt.
Denna veckans person, Johan Persson, avrundar därmed panelisternas
samtal.
Samtal, bidrag, klokheter och reflektioner för idag. Filip Botström, kriminalvårdare, tidigare SSU-ordförande, Kajsa Dovstad, läkare och Timbro-person, och Johan Wenström, statsvetare, forskare och skribent. Stort tack för idag.
Tack.
Tack så mycket.
Och på sajten kvartal.se har ni som vanligt flera upplysande och välskrivna texter. Och många av dem är också inlästa av bland andra Johan Rabeus och Marika Lagerkrans. Ludde Hellbergs grävreportage om Guldbaggevinnaren Sabaya förstås. Två artiklar. Och Ola Wong har skrivit en kommentar. Den här gången räcker det inte med att SVT gör en egen utredning. Henrik Höjer har skrivit en text om en speciell aspekt på demokratin, nämligen hur stark eller svag åsiktsöverensstämmelsen är mellan väljarna och politikerna. Han tar exemplet invandringsfrågan som är lite speciell i det här avseendet. Och fredagsintervjun den här veckan är med den brittiska författaren och journalisten David Goodhart. Han som myntade de två kategorierna någonstansare och var som helstare, eller somewheres och anywheres. Ett av hans budskap är att han varnar för fixeringen vid universitetsstudier och analytisk förmåga. Det som samhället behöver mest idag, enligt Goodhart, är människor med praktisk och emotionell intelligens. Han intervjuas av Cecilia Garme. Till sist, det är bara 106 dagar kvar till riksdagsvalet och 10 dagar sedan Sverige lämnade in ansökan om att bli medlem i försvarsalliansen NATO. Om en vecka kommer en ny veckopanelen från Kvartal och veckan efter det har vi återigen ett event där vi spelar in veckopanelen live med publik. Men glöm inte att ta del av information från flera olika källor. Det finns, så vitt jag vet, ingen källa som aldrig publicerar något som är fel. Klokast är att lägga äggen i fler än en korg, tycker jag. Det är inte så att jag tänker det eller att jag skulle säga det. Skulle säga nej, jag säger. Men okej, jag försöker tänka också. Ha en bra helg. Själv.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.